Hälsar jag välkommen Vivica Norman från PTS, Post- och telestyrelsen, som är en tillsynsmyndighet och som arbetar med infrastrukturfrågor. Vad händer i PTS fall när det gäller bredbandsinfrastrukturens utbyggnad?
Hörs jag nu eller i den här mikrofonen? Ja. Jag heter Vivica Norman då, och jag jobbar på Post- och telestyrelsen som enhetschef för en enhet som heter Telefrågor. Vi jobbar idag väldigt mycket med infrastrukturfrågor, för vi har fått en hel rad uppdrag från regeringen på det här området med anledning av den här IT-propositionen som kom i mars år 2000. Och jag ska berätta lite om vad vi har för uppgift som tillsynsmyndighet på det här området idag och vad vi gör med anledning av de här uppgifterna. I IT-propositionen då så var det ju tre områden som var prioriterade. Det var ju dels tillgänglighet, tillit och kompetens. För PTS del har det inneburit att vi har fått ett stort arbetsområde här när det gäller tillgänglighet. Det handlar ju främst om att titta på hur utbyggnaden av infrastruktur, hur den går till i Sverige, och bevaka det. Vi har också fått olika uppdrag när det gäller tillit, men idag kommer jag främst att prata om tillgänglighet. Det är det som berör infrastrukturen nu. Med anledning av de här uppgifterna då så har vi fått en särskild verksamhetsgren på PTS som heter just tillgänglighet. Och målet med den här verksamhetsgrenen, det är framförallt att vi ska följa utvecklingen av den svenska utbyggnaden av IT-infrastrukturen med hög överföringskapacitet, som det står i vårt regleringsbrev. Man får skilja lite här på de uppgifter som föreslogs i bredbandsutredningen som eventuellt skulle ligga hos en delegation för IT-frågor. Det var ju det här nationella IT-infrastrukturprogrammet som Peter Roslund presenterade. Jag tror det var i november förra året. Man föreslog ju då att det skulle bildas en delegation för IT-frågor som skulle ligga inom ramen för PTS arbetsområde, som skulle ha mer en främjande uppgift på det här området. Den här delegationen skulle också vara ett samordnande organ på nationell nivå över vad som händer i olika län och så vidare på det här området. Den uppgiften har vi i för sig ställt oss positiva till från PTS sida, men vi har inte fått det uppdraget formellt idag. Och jag vet att det råder en hel del missuppfattningar om vad vi egentligen ska göra på det här området. Det är därför jag vill omnämna det här. Det uppdrag vi formellt har idag handlar bara om att följa utvecklingen, vad som händer när det gäller utbyggnaden för närvarande. Och också i och för sig då utreda och vid behov föreslå åtgärder om det visar sig att den svenska IT-politiken inte når de mål som är uppsatta. Så ska vi också kunna påtala hur man kanske behöver ändra på de här stödformerna och så vidare. Vi ska ju också då i de här uppdragen vi har redovisa statens kostnader för det här. Man säger ju visserligen att en stor del av utbyggnaden ska ske i marknadens regi, men precis som Arne Granholm nämnde här så är det ett antal stöd som ska ta hand om de delar i Sverige som man inte tror att marknaden klarar av. Och det är ju dels stöd till områdesnät, stöd till ortssammanbindande nät. Det finns också stöd för upprättande av infrastrukturprogram. Och också en skattesubvention som man ska kunna få om man har en väldigt hög kostnad för den här accessen till infrastruktur med hög överföringskapacitet. Det vill jag också förtydliga att det är så det står i vårt uppdrag att vi ska kartlägga infrastruktur med hög överföringskapacitet. Det har ju varit en väldig debatt på marknaden vad som är bredband eller inte. Och det finns ju de som har kritiserat PTS för att vi har gått ut och sagt att så många har bredband. Vårt uppdrag handlar om att se hur många i Sverige har hög överföringskapacitet. Och då har vi valt att också inkludera ADSL och kabel-tv-näten idag som möjliga anslutningsmöjligheter. Eftersom de ändå bedöms kunna uppgraderas till en högre överföringskapacitet framöver. Så när vi pratar om hög överföringskapacitet så är det allting utöver ISDN kan man egentligen säga. Och precis som jag sa så ska vi bedöma den här måluppfyllelsen då. Vad har vi då gjort hittills? Jo, vi har ju gått ut med en enkät då till alla infrastrukturägare i Sverige. Det handlar både om de kommersiella operatörerna men också alla kommuner och kommunala bolag som äger nät. Och på det sättet har vi genomfört en första kartläggning av den svenska infrastrukturen i år. Och en delrapport av det här presenterar vi nu i samband med PTS delårsrapport den 15 augusti. Och vad kom vi fram till då då? Jo, vi säger ju det att Sverige är fortfarande i en framskjuten position när det gäller IT-utbyggnaden. Men det är alldeles för tidigt än att avgöra den här måluppfyllelsen. I jämförelse, om man tittar på internationella studier på det här området, så kan man se att Sverige jämfört med övriga Europa då, jag tror vi ligger tvåa, eller låg tvåa ska jag väl säga, när vi publicerar den här rapporten när det gäller andelen av hushållen som har internetaccess. I den här OECD-studien som Arne omnämnde så ligger vi på sjunde plats i världen när det gäller andelen av hus eller antal internetanslutningar med hög kapacitet. Jag tror att det är så det är formulerat i den här OECD-studien. De länder som ligger i täten, det är Korea, Kanada och USA. Så vi kan ju konstatera då att vi ligger långt framme, men vi ligger inte först. Och en av de här målsättningarna som man hade i IT-propositionen, det var ju just att det IT-politiska målet ska vara att Sverige som första land blir ett informationssamhälle för alla. Ja, ett annat mål man hade, det var ju att hushåll och företag i alla delar av Sverige bör inom de närmaste åren få tillgång till IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Och att den här utbyggnaden i första hand då ska ske i marknadens regi. Ja, det vi har konstaterat då på grundval av den här enkäten som vi har gjort, det är att det sker en kraftig utbyggnad idag. När det gäller stomnätet till exempel så har det ökat då med 13 000 kilometer under den senaste tvåårsperioden. Och det motsvarar en omfattning på hela Banverkets stamnät. När det gäller områdes- och ortssammanbindande nät så kan vi konstatera att de har fyrdubblats i kilometer under den sista tvåårsperioden. Så att vi kan konstatera att det pågår en stor aktivitet i Sverige. Och när man tittar på abonnenter då till infrastruktur med hög överföringskapacitet så har vi gjort en uppskattning då att det är cirka 400 000 hushåll i Sverige idag som har tillgång till bredband, inklusive ADSL och kabel-tv-anslutning alltså. Och det är också en kraftig ökning. Det är en fördubbling sedan årsskiftet 2012-31. Så det pågår en stor aktivitet, men det är svårt idag att säga hur snabbt den här utbyggnaden kommer att ske. Vi vet att IT-marknaden har stagnerat sedan man satte de här målen i IT-propositionen. Vi vet också att innehållstjänster har inte utvecklats i kanske den utsträckning man hade förhoppningar på. Och vi vet att många håller igen på sina kostnader nu. Det är en begynnande lågkonjunktur. Så vad vi har sagt i vår rapportering här, det är att med nuvarande utbyggnadstakt så skulle de här målsättningarna att alla i Sverige ska ha tillgång till den här infrastrukturen kunna ske inom en 3-5 års period. Men då uttalar vi oss alltså utifrån nuvarande utbyggnadstakt. Det finns anledning att tro att marknadens intresse är lägre än vad det var när de här målen sattes i IT-propositionen. De här stöden, ja, många utav dem, eller de flesta av dem trädde i kraft först eller beslutades om så sent som i maj eller juni tror jag det var förra året. Och de trädde i kraft då från den 1 juli. Det gör att när vi rapporterar här i den första delrapporteringen är det väldigt lite som är utnyttjat. I praktiken ingenting alls kan man nästan säga. Och det beror ju just på att det har varit en väldigt kort tid som vi har haft på oss att mäta det här nu. Det var också väldigt stora ändringar i utformningen av de här stöden. Och det var väsentliga ändringar i ett sent skede kan man väl säga. Och det var ju framförallt kommunerna som hade mycket åsikter kring det här medfinansieringskravet. Det sänktes ju ganska avsevärt, det kravet på kommunerna. Vi kommer fortsätta att bevaka det här så att vi får se vart det barkar. Vårt uppdrag innebär också att vi ska titta på den regionala utvecklingen. Vilken effekt har utbyggnaden av den här IT-infrastrukturen på regional utveckling? Regeringen vill ju veta att de får valuta för sina pengar. Och de har ju också ett övergripande ansvar då för att se till att den här infrastrukturen finns tillgänglig i hela landet. Och man tror att det här ska främja då den regionala utvecklingen, och det vill de få bekräftat huruvida det verkligen förhåller sig på det här sättet. Än så länge har vi inte gjort så väldigt mycket på det här området. Det man kan säga är att kommunerna generellt tycker att det har haft en positiv inverkan på den regionala utvecklingen. Ja, det är vad vi har gjort så långt. Jag tänkte kort beröra också bara hur vi kommer att gå vidare med de här uppgifterna under resten av året. Ja, vår avsikt är ju då att göra en ytterligare analys av framförallt det här med regional utveckling. Och det handlar då om att koppla ut förändringar i regional utveckling och se hur har det påverkats just av den här utbyggnaden. Vi kommer att göra ytterligare internationella jämförelser. Framförallt kommer vi titta på vilken IT-politik som har bedrivits i andra länder. Det finns framförallt USA och Kanada har haft glesbygdsstöd, precis som vi har, och se hur de har gjort med det. Hur mycket pengar avsätter andra länder från statens sida och så vidare. För att ytterligare analysera hur Sverige ligger till då. Och förutom att vi i fortsättningen också, vi kommer i fortsättningen också att grunda mycket av vår analys på en enkät. Men vi säger det att det inte är tillräckligt, utan vi kommer också att besöka då ett antal infrastrukturbyggare och fördjupa den här analysen av utbyggnaden och tillgängligheten på den svenska marknaden.
Ni följer utvecklingen på området. Är det också så att ni har anledning att bedöma hur utvecklingen äger rum, alltså olika aktörers uppträdande i förhållande till olika bestämmelser och lagar?
Ja, det har vi ju alltid för sig utifrån telelagstiftningen då. Att se att ingen, ja, det är framförallt Telia då som har en betydande ställning på marknaden för nätkapacitet i Sverige, som då träffas av särskilda skyldigheter med anledning av det.
Men det finns ingenting i den pågående utvecklingen inom bredbandsområdet där ni har haft anledning att ha synpunkter?
Kanske inte just på Telia, men vi har ju i och för sig haft ett särskilt utredningsuppdrag då, där vi har tittat på om det finns risk för nya monopolsituationer med anledning av den här utbyggnaden då. Och det var en rapport som vi presenterade i maj år 2000, där vi konstaterade då att det fanns risk för nya monopol på det här området. Det kommer nya infrastrukturbyggare som gärna då knyter innehållstjänstleverantörer till sig och stänger ute andra tjänsteleverantörer och så vidare. Och det begränsar då konsumenternas valfrihet på ett kanske inte alltid positivt sätt.
Och det handlar framförallt om de här 400 000 hushållen, kan jag anta?
Nej, det gör det egentligen
det gör
inte. Det vi sa där är väl att de här begränsningarna är framförallt kabel-tv-nätsägare som har haft en viss inlåsningseffekt för konsumenterna, kan man väl säga. Och också vissa av de här nya nätbyggarna har en tendens att knyta upp då fastighetsägarna under en väldigt lång tid.
Och det här är inte en typ av handling som ni har åsikter om?
Jo, vi har ju sagt att det här måste man ju bevaka ytterligare. Men vi tycker
bevaka det, ja, men inte stävja på något sätt.
Jag stävjar i den meningen att man gör allmänheten då uppmärksamma på att det är på det här sättet och informera fastighetsägare om att de inte ska försätta sig i situationer där de skriver på allt för långa exklusivitetsavtal som det ofta handlar om.
Efter lunch kommer vi att diskutera just den här typen av inlåsningseffekter. Vi får återkomma till det. Tack så mycket.
Tack.